Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu ska vi få höra på Bert Karlsson. Och han är ju en väldigt kontroversiell person som många gillar och många hatar. Vi pratar om hans prostatacancer, där han verkligen trodde att han skulle dö. Vi går också in på busringningarna där flera totalt har spårat ur. Och en av dem var det när han ringde Jens Lapidus. Men vi pratar om hur han byggt upp hans imperium som han har, som har omsatt över... Ja, vad sa du för något? Du sa du. Elvis, han har omsatt över en halv miljard per år och vinstat flera hundra miljoner. Så från bingohalla till slagerkung till massor av andra saker. Nu lyssnar vi in Bert Karlsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Bert Karlsson.
Tack.
Roligt att ha dig här.
Ja, det är ju andra gången nu.
Det är andra gången. Det blir succé alltid när du är med.
Vi får se.
Det var ju succé. Det är nästa, det är närmare en halv miljon som har lyssnat på den första gången du var med.
Ja, det är bra.
Så då kände jag att det vore ju fantastiskt att ha med dig igen.
Ja, det har hänt en del sedan dess faktiskt.
Men är det så att allt du gör blir ofta succé i
nej,
form av
för
media?
Fan,
för du är jäkligt, du är jävligt kontroversiell. Alltså du är kontroversiell, men du är en contentmaskin. Det händer
ja,
ju alltid grejer runt omkring
det. Ja, men allt är inte bra. Alltså det kan jag säga direkt. Jag är för snabb ibland. Jag köpte en lägenhet på Teneriffa och betalade en förskott. Och sen insåg jag att den blir för dyr när jorden går upp här. Man måste vänta in att svenska kronan går ner något. ibland så blir det såna grejer.
Ja. Men Bachelorvärlden har gått bra i alla fall.
Ja, Bachelorvärlden blev ju helt annan än vad jag tänkte få börja. Den har blivit otroligt mycket bättre än vad jag trodde. Och vi gör det väldigt enkelt. Vi sitter hemma i min vardagssoffa. Eller inte vardagssoffa, i finrummet i och för sig. Men vi gör det väldigt enkelt. Och vi är på hela tiden grejer. Jag kör ju varannan dag i stort sett.
Har du några bra idéer nu som du har så här senaste månaden?
Ja, vi håller på med en grej nu som jag tror mycket på. Jag bygger dels motell till Rasta. Ut med vägarna. För det finns inga sådana idag faktiskt. Och priserna är för höga på hotellen idag. Vi kan ju sänka priset till under hälften. Och sen har man Rastas all service och så vidare på deras station och så vidare. Sen har jag en annan grej som jag håller på med tillsammans med en kille. Och det är obemannade livsmedelsbutiker i glesbygden.
Obemannade livsmedelsbutiker? Mm.
Helt på data.
Så man går in typ ett, vi sa ett ICA nära skulle
kunna
vara?
Ja, du går in och handlar själv. Allt styrs av kameror och ger kort.
Det är lite grann som, vilka var Amazon har jobbat på lite sådana där?
Det är säkert så, de ligger långt framkant. Det är bara vi lägger efter i Sverige. Men då kommer jag in i bilden så.
När kommer första lanseras då?
Ja, den finns redan i Linköping utanför den killen har en. Men nu har vi byggt upp en rullebo på 48 kvadrat som passar till det här.
Spännande.
Ja, det är riktigt spännande för det här finns i Europa men inte i Sverige.
Men hur gör du när du, för du är involverad och har varit så här, involverad så sjukt mycket olika saker under åren och har ju nya grejer. Du känns ju extremt hungrig fortfarande. Alltså du bara går på nya idéer, satsar nya pengar.
Inte helt och hållet alltså, men det är klart att åka till Teneriffa så vill jag göra någonting. Och där jobbar jag för en restaurang som heter Malibu, ett gammalt namn som jag också hade i Sverige. Och då sitter jag till att dela ut reklamlappar till så många svenskar går dit. Så jag fyllde faktiskt det där vid flera tillfällen nu när jag var nere senast. Så det blev fullt. Och sen hade vi svenska artister där också. Jag ville göra det till ett skandinaviskt ställe. Och de har den bästa pepparsteken i hela Teneriffa.
Bästa pepparsteken?
Ja, och det är det som är utgångspunkten för mig. Om jag ska lansera någon pepparstek. Ja, jag har testat hela världen.
Var är det bästa i världen då? Är det
den bästa är på Las Plazas på Kanarierna faktiskt grann. Den är koreldad och den är snäppet lite bättre. Men såsen är ungefär samma båda ställena. Sen fast Tel Aviv också. Eilat. En dansk som hade en båt där och som hade en fantastisk pepparstek. Det är de tre ställena som jag har fastnat för.
Skulle du kunna tänka dig att, eller vad skulle krävas för att du skulle från nu bara käka vegetariskt resten av ditt liv?
Aldrig, fy fan vad jag... Jag hatar det. Tyvärr, jag gillar att äta vissa grönsaker, det gör jag. Men nej, jag är klar att det är vegetariskt.
Du skulle inte kunna käka tofu och bönor resten av ditt
liv? Nej, absolut aldrig. Jag tillverkar kebab däremot som är vegetarisk. Och den funkar.
Vegetarisk kebab? Vad är den gjort på då? Soja eller?
Ja, det är lite blandat.
Lite blandat?
Den funkar. Jag gör ju inte kebaben. Nej. Jag har en fabrik som gör den. Okay. Jag jobbar med en stjärnkock som heter Amir. Som smaksätter allting. Vi säljer på ICA och KF.
Men jag tänkte på, vi säger att det lyssnar massa personer här som har en företagsidé. Vad tycker du att de ska kolla på om de ska göra företagsidén eller inte?
Ja, de är ju ofta för optimistiska och det är jag också. Man vill ju inte se de negativa bitarna. Jag har varit i den situationen själv också. Och varje gång det finns de där tveksamheterna så har det gått i skogen. Man måste vara försiktig. Man måste stå med fötterna på jorden.
Jag läste en grej bara när jag satt och läste om dig häromdagen och då så... Läste en intervju där du har gått ut och sagt att du har käkat 87 semlor.
87 semlor har jag inte ätit, men jag har ätit 87 semlor på en månad.
Det stod att du har käkat 87 på en dag.
Det var lite överdrivet. Det blir ju så ibland.
Jag har ju käkat 7 stycken.
Ja, men det var det är ju så ibland. Vet.
Det kryddar lite. Liksom.
Det är ju likadant som en skröna som alltid förföljer mig i olika varianter. Det är när jag fick en historia från High Chaparallan. Han sålde ju allt. Han hade ju sålt 10 ton sardiner till KF. Och dagen efter ringer KF-chefen och förbannad och säger: du, det går inte att äta de här. Äta sanisar, sälja dem, säger High Chaparallan. Och det låg mycket i det.
Ja. Men hur ofta, hur mycket, har du någon grej så att så här mycket, för det var ganska, jag har käkat 7,5 semlar som absolut mest.
Nej, men jag
har två. Någon krydda du känner så att, nej men om någon frågar så här, hur många semlar har du käkat då, kan du säga då så här, nej men jag tar 15-20, du bara,
nej det kan jag inte, för jag äter kanske två på sin höjd. Två semlar har jag ätit på en dag, det har jag gjort. Men jag fick ju 1200 utan radiostation en gång.
1200 semlor?
Ja, ja, de körde i den där lastbil. Och då fick jag ju åka runt bland alla pensionärerna i stan och ge bort dem. Och det var jobbigt bara det. Men det var häftigt.
Men hur mycket brukar du krydda och hur mycket ljuger du?
Jag ljuger aldrig egentligen, mer än semmeldags. För att, det är ju blivit en grej att jag käkar semler. Det är inte riktigt sant idag. Jag käkar så lite som möjligt beroende på att jag har blivit för tjock.
Men är det någon annan gång som du har tyckt det var jävligt roligt och överdrivet ganska mycket?
Ja, som min ålder hade jag ju länge, 49 år. Alltså det var ju intressant. Hur länge jag kunde hålla på med det.
Vadå för någon? Alla frågade hur gammal
jag var. Ja, vi hade fem frågan på Expressen Aftonbladet. Så frågade de mig alltid åldern. Och då drog jag till mig 49. Och folk intervjuade när jag skulle fylla 50. Då ringde då efter ett tag och frågade jag fyllde.
Det var så här att jag hade ju Jens Lapidus här ett tag. Och i en del av den här intervjun så blev han väldigt så här skärrad. För han berättade om en sak som hade gjort att han under en period hade mått väldigt, väldigt dåligt. Och det har kopplingar till dig, Bert. Jag tänkte att vi kan lyssna på det här.
Jag har dessutom passat på att gifta mig med min fru, så vi är på bröllopsresa. Och jag har massa missade samtal på min BlackBerry-telefon som man hade på den tiden.
Jens Lapidus, Snabba Cash.
Och från ett och samma nummer. Och jag ringer upp den telefonsvaren för att höra vem det är som har försökt ringa mig. Och har då ett meddelande från någon som kallar sig Bert Karlsson som vill prata med mig. Så jag ringer upp det här numret. Och det är någon som svarar hallå på andra sidan. Jag tänker jävla skumt att svara med sitt namn, men okej. Och det är en person som börjar ställa massa frågor till mig som inte alls låter som den kända Bert Karlsson på rösten. Och han frågar, ja, är det du som har skrivit den här boken, Snabba Cash? Ja, säger jag, det är jag. Han frågar, hur kommer det sig att du vet så mycket om juggemaffian?
Juggemaffian?
Ja, juggemaffian. Och det blir lite så här, vad är det för fråga? Liksom, men jag har läst i tidningar och typ så här, domar och offentligt material. Han bara, okej, okay, men vadå, har du pratat med någon? Är det någon som har gett information? Och massa såna här frågor som liksom inriktade på, liksom, som är ganska obehagliga, som så här fiskar runt. Så här, varför vet du det här då? Ja, till slut så frågar han då, så här, har du tjänat mycket pengar på boken? Och då säger jag liksom, nej, men alltså, den har varit ute i 2 veckor. Det är ingen liksom, okej. Okay, men jag tycker det är obehagligt. Och så kommer liksom den här frågan som man inte vill ha. Du, var är du någonstans just nu? Vilken adress befinner du dig på? Och då tycker jag det är mycket obehagligt, så jag avslutar samtalet. Och sen vänder jag mig till en fru och säger, alltså nu har jag skit i det blå skåpet. Alltså nu är det någon där ute som är irriterad, som tycker att jag har skrivit något som jag inte borde eller sådär. Och det är registrerat på Bert Karlsson och hans skivbolag Marianne Records. Och så det var Bert som ringde. Och jag har aldrig konfronterat honom med det här eller snackat med honom. Men jag har läst tidningsintervju med honom där han säger att han tycker om att busringa till folk. Så det var väl det jag blev utsatt för.
Ja, vad fan är det här, Bert?
Nej, men det var inte det. Det var inte busringning. Det var så att jag höll på att skriva en bok också. Det här var innan den här boken hade blivit stor. Så det där att tjäna pengar, det var det han lagt till. Han har lagt till en del grejer.
Han kryddade lite.
Han kryddade lite. Han gjorde det lite mer dramatiskt. Men det var inte det handlade om. Utan vi hade en gemensam vän där. Han som var dörrvakt och som blev skjuten på travbanan sen. Jag skrev en bok om den här personen. För han var involverad med Carola och hela gänget. Och även hon som drev då en av restaurangerna som han mer eller mindre styrde rakt av. Vad heter hon, damen som är för 1500 klubben eller vad fan heter. Hon drev även på Gotland. I alla fall skrev jag i min bok om det här, den här killen som han nämnde i sin bok. Och jag ville veta lite mer om han. Den gangsten som styrde. Han satt nämligen i riksdagen också. bredvid mig. I rummet hade han hyrat ihop med sin maffiakompisar. Så de näslas in i riksdagen genom en av våra riksdagsmän. Så att när han hade tillträtt till hela riksdagshuset. Och den killen blev ju sen skjuten på travbanan.
Dog han eller?
Ja, han blev avrättad på travbanan utav en kille. Som naturligtvis hade fått uppdrag att skjuta honom. Han var ju den som ledde hela juggemaffian i stan. Syrde allt. Och det enligt polisen var en väldigt bra situation just då. Han hade som makt över dem så han kan hålla dem i schack. Han var dörrvakt och bodybuildare och var med i Carolas video.
Vad hette han?
Ja, nu kommer jag inte
ihåg. Jag minns inte, nej.
Men han var jättekänd den här killen.
Och han styrde juggemaffian?
Han styrde hela juggemaffian. Och han hade skrivit om det här i sin bok så jag hade läst. Förstår.
Ja. Men varför frågar du var han var någonstans då?
Vad han var...
Vad Jens var? Du sa ju på slutet.
Det där känner jag inte igen, det kan jag säga. Jag hade ingenting. Han visste ju att jag var ute efter de här uppgifterna som han hade skrivit om och så vidare. Jag var nyfiken på var han hade fått mig ifrån.
Men brukar du köra mycket busringar?
Ja, det har jag gjort väldigt mycket. Jag menar, jag har ju lurat många faktiskt genom åren. Lasse Holm och jag har ju försökt lura varandra. Men jag har ju lurat Kroner. Det tror jag är det värsta.
Hur gjorde du då?
Ja, du vet att Kroner... Jag hade en ryska som jagade mig från Cannes. Det var två som jagade mig där borta. Det var Anita Lindblom och sen här ryskan. Och ryskan var ju inte så gammal, men hon såg ju väldigt gammal ut. Och hon tjatade jag skulle göra någonting. För hon visste att jag hade jobbat med Alla Pugachova som var en stor rysk artist. Som jag hade för Europa. Men jag sa, det går inte, jag kan inte alltså. Sen plötsligt så ringer hon från Malmö. Då har hon fått ihop det med en kille där nere. Hon håller på med lite musik. Och så här tjatar igen, du vet jag. Sen, det finns bara en person som kan hjälpa dig. Det är Lasse Kroner. Han har ett eget tv-program. Man kan ta med dig där och så vidare. Lansera. Och hon fick ju telefonnumret naturligtvis till Bingolotto och till Kroner. Och hon ringde, du vet. Det dröjde inte länge för Kroner ringde till mig och trodde jag låg bakom där. Jag har ingen aning. Ja, men fan, du måste berätta. Nej, för fan. Jag har ingen med det att göra. Du får inget Lasse Holm, det är nog han. Det hände inget mer. Så tänkte jag prata med Lasse Holm. Nu ska vi köra upp där en grej till. Så vi tog kontakt med Stefan Rudén som fick spela en rysk manager. Och då hade jag ju tagit reda på mer om Kroner om allting. Var han bodde och exakt och så vidare. Så då fick jag konfrontera Stefan Rudén då som en rysk manager, konfrontera honom och tala om för honom att det skulle hända saker om han inte tog med henne i programmet. Och det blev ju panik på Bingolotto, vet du. Producenten ringde till mig igen och frågade om det är skämt där eller så vidare. Nej, så ja, det är allvar. Men jag insåg ju att efter några minuter, 5 minuter ungefär, så ringde jag och sa att det var på skoj. För de började på att koppla in polis och grejer. Och det är det bästa jag har gjort faktiskt.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hur mår din prostata?
Ja, prostatan är inga problem. Så det där opererade jag 2005 och nu har vi fått automatiskt test på alla prostatafall i Sverige. Alla män kommer testas nu på vårt område. Och det är bra. Det har drivit hårt.
Hur märkte du när du fick prostatacancer?
Kissa för mycket.
Du kissade alldeles för mycket. Och då åkte in och kollade direkt? Eller?
Jag kom allt flera gånger och köpte ett medel på tv som minskar kissandet. Och hjälpte lite grann tyckte jag. Och jag åkte in till läkaren flera gånger och han sa nej, nej, nej. Och han tog till och med ett prov som han inte ens redovisade för mig. Som var 7,3. Det vill säga man ska ha 2. 3 kanske kan vara acceptabelt. Men inte 7,3. Och det tar han aldrig om för mig. Så jag var så fruktansvärt upprörd. Så jag kunde nästan skjuta honom. För det hade varit mord om jag hade dött av det här. Men jag, sista gången då efter 6 år. Så kom jag dit och då var det ju blod i spermia. Då blödde det direkt också. Då förstod jag att det här var allvar. Men då när jag kom in. Då tog man det på allvar. Och då kom jag in direkt.
Och fick du operera?
Då opererade mig direkt. Ja. Och det är så tråkigt för jag försökte få Sven-Erik Magnusson att operera sig samma dag som han fick reda på det. Men han var så rädd om potensen så han gick ju på hormoner istället. Så läkaren hade sagt att det kan gå. Men det är gissning bara. Och det gick inte. Han fick ju spridning.
Så tog han?
Ja, och det värsta av alltihopa är att idag hade jag kunnat hjälpa med en annan metod som finns i Finland. Som jag hjälpte en annan kille med som jag har överlevt. Han fick några månader på sig att överleva. Han är helt fri från det. Det är en metod som finnarna kör som är protoner man sprutar in. Och tar bort från skelettet cancer. Och det fungerar. Men Sverige har ju inte råd med det. Det är inte klokt. Man sätter ett pris på folk i Sverige. Och det är inte bara inom prostatan utan det är mycket annat också. Jag har ju 2 grejer jag propagerar och hjälper cancerfonden med. Och det är ju avföringsprov. Det är nämligen nästan all cancer kommer ifrån tarmen. När tarmen börjar blöda, då är det för sent. Man kan ha tur att det kommer först till levern och då kan man klara sig. Men kommer det till bukspotten är det kört. Kommer det till lungorna kan man också klara. 50% av alla lungfall är därifrån. 90% av bukspotten är därifrån. 60-70% av levern kommer där. Och det kan man se i tid. Om man gör ett enkelt test själv. Men så fort man pratar om avföring så tycker folk att det är äckligt.
Vad har du för bieffekter nu av prostataoperationen?
Nej, men det är ju att han står ju och får inte erektion. Så är det ju. Men det får man, stånd i himlen är inget alternativ. Så jag valde icke-stånd och levande.
Ja, ändå ganska bra val.
Ja, det säger jag, det finns inget skäl. Jag har ju pratat med fruar till män som inte har vågat ta det här steget. Jag hade en på journalist på Expressen och han tackar mig varje år. Han vill inte riska heller. Då ringde jag till frun och sa för helvete ska jag göra detta. Och hon är övertygad om att hon ska göra. För om man inte knullar när man är 65 år så kan man lika gärna skita hit.
Har du rätt i? Jag tänkte bara att vi ska hoppa in lite grann i ett av dina favoritämnen, Bert.
Ja.
Gissa vad det är, politik.
Ja.
Politik. Kan du berätta hur valet blir nästa gång? Vad du tror?
Ja, det blir rätt enkelt, tror jag. Vänstern blir ganska stor, de tar en del för Socialdemokraterna. För att jag tycker Löfven i och för sig har ju varit fantastisk och fått ihop det här som han har fått. Och lyckas i stort sett slås under borgerlighetens enighet.
Han splittrar alliansen.
Ja, det har han ju gjort, definitivt. Han, från hans synpunkt så tycker jag att han har gjort ett jättebra jobb. Men jag tror att han kommer få betala ett dyrt pris, högt pris. Han kommer att tappa ner till Juholt-nivå. Det tror jag. Sen tror jag Miljöpartiet kan balansera på gränsen. Jag tycker att deras ministrar inte varit så helt dåliga, det måste jag säga. Och miljön kommer ju alltid vara i fokus, även om de gör massa populistiska inslag i politiken, så tror jag ändå att de kommer att klara sig faktiskt. Sen tror jag Centerpartiet är de som kommer att tappa mycket. Jag tror att SD blir största partiet. Näst största partiet tror jag att KD blir. Och Moderaterna tredje då.
Om de inte byter partier. Alltså en,
va?
Större än sossarna?
Nej. Det är borgerligheten alltså. De tre borgerliga. Nej, borgerligheten kommer, alltså sossarna kommer ju vara största partiet. Det blir tvåa, trea.
Du tror KD kommer gå om Moderaterna?
Ja, det tror jag. Jag tror det. Han är för svag, du vet tyvärr. Alltså, han är okej, okay, alltså, men nej. Och sen är han för svängig och ville tillfredsställa Centerpartiet och Folkpartiet allt för mycket med hatet till SD. Folk är vansinniga på att man inte respekterar demokratin. Man kan tycka vad man vill om olika partier och vad de står för. Men kom inte dragande med rötter. En sån som Löfven. Jag menar, han går inte för att mamman och morfar var anhängare av nazismen. Men det är ju rötter om något det. Men jag anklagar inte dem att de var det på den tiden. Absolut inte, det skulle jag aldrig kunna göra. Så ta det som står idag istället och diskutera det istället. Det är det folk är intresserade. Inte vad som hände på 40-talet, för att ha alla likiga roben. Centerpartiet har ett partiprogram som är exakt kopia av Hitlers. Och till och med delar av det fanns kvar in på 70-talet innan det togs bort. Så att de som var väldigt försiktiga när de pratade om gamla tider. Det var då man gjorde de bedömningarna. Och till och med kungahuset var inblandade. Det är ju inte Silvia som har de största rötterna i det sammanhanget. Det är ju faktiskt den gamle kungen. Han var ju direkt mer eller mindre nazistiskt ansluten på olika sätt. Så jag menar, jag är så trött på den här diskussionen. Titta på Landskrona, där kör man ju Folkpartiet och SD ihop. Och jag själv var i kontakt med, för att lösa det, en grej som inte Socialdemokraterna ville lösa, nämligen betala mina ensamkommande flyktingbarn. Det löste jag direkt med SD. Det är Jimmys fru som är chef och ihop med Moderaterna. Det var inga problem alls. De löste det direkt. De insåg att hade jag gjort någonting för dem som de betalade för det. De ville inte betala för sig.
Men 2014 så startade du dina första flyktingförläggningar.
2013.
Såg du då att med stor sannolikhet kommer det här behövas? Eller
ja,
fick du
tips? Ja, men det var ju, såg ju alla utom politikerna. Alla visste att det skulle ske så här. Som jag jobbade med i alla fall.
Så vad var det första du gjorde då? Du märkte så här, okej, okay, det kommer behövas jättemycket grejer. Det här kan jag tjäna pengar på.
Nej, jag köpte tillbaka min gamla flyktingförläggning. Som jag hade haft 20 år innan. Och renovera upp den totalt. Jag tog en jätterisk. Det är ingen som pratar om sånt. Men jag gjorde det. Min son ville inte göra det. Vi lag 14 miljoner på att renovera.
Och sen köpte du upp fler ställen?
Sen så hade jag 60 som mest.
60 ställen?
Ja.
Det enda du måste gjort var nästan åka runt och köpa ställen.
Ja, det var så. Ändå missade jag en del. Jag kunde ha 80 också. Som jag inte vågar gå in i och så vidare.
Vad kostar en styck att köpa upp?
Jag köpte, det kostade ingenting. Jag hyrde dem bara.
Du bara hyrde dem? Men sen så hade du varit bra att få in avtalen med kommunerna?
Nej, kommunerna hade inget avtal med. Jag hade avtal med staten. Det var ju upphandling.
Ja.
Som vilken som helst. Den som hade lägst pris fick uppdraget. Nu behövde man ju inte sänka priserna egentligen när man ser efteråt. Jag skulle gjort som alla de andra som tog fullt pris egentligen. För jag hade ingen tack att jag var billigare än någon annan. Istället för att granska dem med mig, istället för dem som tog mycket mer betalt. Jag var ungefär 15-20% billigare än de andra. Och ändå så försåg jag mina med fritidsanläggningar och skolor och så vidare. Men det hade jag ingenting för.
Men hur kunde du göra det då? Att du var 15-20% billigare än alla andra. Du fick extremt mycket jobb, men ändå hade du en väldigt bra marginal själv.
Ja, 10-12%.
10-12%, vilket gjorde att du tjänade några 100 miljoner på den här.
Ja, det gjorde det. Självklart. Jag omsatte ju 1 miljard som mest.
Så vinstade du något då? Vinstade 120 miljoner, va?
Ja, någonting sånt.
på ett år.
Ja, men det berodde ju också på att vi gjorde maten. Jag byggde en matfabrik, så det, den hade ju en del vinstande, det höjde vinstandelen naturligtvis.
Förstås, du försökte gå på flera olika kedjor så att du skulle slippa
mellanhänderna.
Mellanhänderna, ja. Vad var det mer för saker du gjorde den här tiden för att liksom minska kostnaderna och optimera allting så bra som möjligt?
Ja, men det var ju helt enkelt att maten var ju en viktig del. För den har ju fått köpt dyrt från andra som inte hade fungerat.
Så då byggde
jag en hel matfabrik. Men jag kan säga så när jag lade ner, när det försvann, så gjorde jag en förlust på matfabriken på 9 miljoner. Så du kan ju räkna in det. Bakåt i tiden så att säga. Men visst, det blev bra vinst ändå totalt, så det måste jag säga. Men det är ju nu har jag ju en ständig kamp med Migrationsverket om ersättningar. Jag är överens i stora drag, men inte alltid. De här som hyr ut till mig är ju inte alltid nöjda med den ersättning de får. Men de har ju schabloner de går efter och så vidare. Och det är ju inte mycket att göra åt.
Hur mycket flyktingförläggningar har du kvar nu?
Jag har inga kvar.
Nej. Men varför gör du upp med Migrationsverket för nu?
Nej, men det ligger så långt efter.
Ja, de har inte betalat den.
Nej, de har inte betalat den. Jag har säkert 20 anläggningar, de har inte betalat den. Och det är de fastighetsägarna inte nöjda med. Och då stämmer de ju mig istället. Så det är ingen rolig grej. Jag hoppas att jag klarar mig inom ett år. Jag har vunnit allt hittills.
Och hur fick du alla bra lokaler då? Hade du någon förhandlingsstrategi där?
Nej, jag var bara ute och var nyfiken. De vände sig till mig också mycket. Det är negativt ibland när man är uppmärksam i tidningarna, men det är positivt också på det sättet att folk vände sig till mig då.
Du började ju väldigt tidigt med ditt entreprenörskap. Du började ju sälja papper och...
Nej, jag började sälja ishockeyklubbor och lite sånt där.
Allt möjligt.
Tidningar samlade ihop och frimärken och postkris och allt som gick att sälja.
Vad ville du bli då när du var liten?
Ja, polis. Men sen ville jag bli företagare, för min morfar var ju företagare. Han var ju fotbollsspelare i landslaget och i IF Göteborg. Han extra knäckade vid sidan om med att sälja fisk, för han var från Grebbestad. Och han byggde upp hela elnätet i Västra Götaland. Men dog väldigt tidigt i cancer.
Var det jobbigt?
Jag träffade aldrig. Tyvärr. Synd. Det är alla kollar. Vad hette han då som spelade fotboll i landslaget? Harry Hellberg heter han. Det går att kolla. Hur många som ljuger om sånt där?
Knackade du mycket dörr när du var liten? Knackade du mycket dörr när du sålde saker?
Jag sålde lotter varje dag i stort sett. Tyvärr förstörde jag skolarbetet. Jag gick upp på Lärverket i Skövde då. Och en annan som gick där som var lika dålig som jag, och ägnade sig åt andra grejer också. Det var Bosse Ringholm. Han som har otur, han tänker.
Ja. Och sen efter det så kom ju det här klassiska, det kom bingohallarna där du gjorde 30
miljoner. Nej, det kom ju senare, så jag började med livsmedelsbutik. Mina morbror hade Hemköp. Fyra butiker. Och två av dem var en morbror som förstörde genom spriten. Så de tog jag över, det var Skara Lidköping. Så jag öppnade den. Och det var ju väldigt primitivt. Jag hade 5000 kronor. Jag lånade ut av min pappa och drog igång. Och jag byggde upp 3 stycken butiker snabbt. Utan kapital egentligen. Utan levde på grossistens välvilja så att säga. Men när jag byggt upp en jättestor fin butik i Skara så kom han och ville ta över den. Jag hade inte mycket att sätta emot, sa han. Betalade mig en peng som var ganska bra. Men ja, jag hade ju velat fortsätta. Men då lade jag ner butiken i Lidköping och öppnade diskotek istället. Och jag öppnade i fel tidpunkt bara. För att jag öppnade på våren och sen kom sommaren och då var ingen folk kvar där. Och det var så jag kom till Grebbestad. Och kom tillbaka till min ort jag var ifrån egentligen. Mina förfäder var därifrån. Min morfar var därifrån. Men, och det var inte utvecklat i Grebbestad, så jag tog hand om allting där. Starta spelhallar och korvkiosker och diskotek och hyra in en bingohall. Och då såg jag att bingo är det jag som sysslar. Så då åkte jag hem sommaren och öppnade 7 bingohallar. Och tjänade sådär 30 miljoner under 2 år och räknade om pengar. Det var fantastiskt. Och då jag fick pengar att starta någonting som jag hade gjort vid sidan om tidigare. Skivbolaget, som jag redan startat 65 egentligen. Fast inte hade några resurser. Och lät banden spela själva. Men däremot när jag fick pengar 72 så bestämde jag, nu kör jag bara studiemusik. Så jag har de bästa musikerna i Sverige. Det var Abbas musik. Sedermedelsen. Och satte igång en fabrik helt enkelt. Spelade in bakgrunden med en ny sångare. Och den gick med första låten och så vidare.
Vad var skillnaden på det du gjorde? För det gick ju sjukt bra kvalitet. För Marianne Records.
Kvalitet.
Från alla andra.
Det var bara det. Jag insåg, jag tog kontakt med Sickan tidigt. Lärde mig förlagens struktur. Och det var ju de som försåg mig med låtarna. Jag var tvungen att vara först hela tiden. Och bästa musikerna. Kjell Öhman blev min första producent. Han tog hand om Skansen sen. Och det sjuka är ju att den som har tagit över efter Kjell Öhman var den jag plockade ut i Friends. Han var kapellmästare i Friendsen. Och idag åker runt med alla de stora artisterna. Det är roligt. Jag hade en känsla vilka som var bäst. Så jag jobbade med Micke Tretow som var tekniker till ABBA. Och Rutger Jonasson och Douglas Westlund och alla de här killarna.
Men hur såg en arbetsdag ut för dig då? Var det så att din uppgift var att du hittade de här? Du hittade Carola, du hittade olika... Eller du rekryterade över Charlotte Pirelli?
Nej, först började jag med dansband och då hade jag tre stycken jag jobbade med.
Aj, aj,
och marknadsför, va?
Aj, aj, aj.
Ja, det var aj, aj, aj med skydds. Det var Hallå, det gamla indian med Vigicks. Och det var Säves och Vikingarna. Det var de fyra dansband. Och... ja, jag satte igång en fabrik helt enkelt med dansbandsmusik med hög kvalitet. De fick ju inte spela själva de här banden. Utan det var ju bara de bästa musikerna.
Så hade du sen, var det 18 eller 17 stycken Melodifestivalvinnare?
Nej, och... 17 har jag haft som mest.
Och så var det 250 låtar på Svensktoppen?
Nej, det är många fler. 300 tror jag haft.
Ja.
Jag hade 7 låtar som mest samtidigt.
Det var en stor succé i alla fall.
Ja, det var. Jag var redan 74, 2 år efter jag startade bolag. Var jag Sveriges mest framgångsrika skivbolag ekonomiskt.
Och du var ju Sveriges mest framgångsrika skivbolagsdirektör då. Men vad var det du gjorde verkligen som gjorde att du
lyckades bli det? Kvaliteten och rätt låta.
Kvaliteten och rätt låta, men det känns som att det är ganska så här...
Ja, men
så
hittade jag också de här ju, sångarna.
Vad gjorde du för något? Satt du hemma och kollade?
Nej,
på massa
ute.
Hela tiden?
Jag var ute hela tiden.
Lyssna, hade du auditions eller vad gjorde
Nej,
du?
Nej, jag var ute i parkerna. Fick tips... Vikingarna hade ju gett ut en skiva på ett konkurrerande bolag, stort EMI, men misslyckas. Så jag kände till dem och tyckte de var bra. Så jag tänkte att de ska ge en chans då.
Så även fast de hade misslyckats så såg du så att de där kommer kunna lyckas. Och sen blev det ju typ Sveriges största dansband.
Ja, absolut. Sen kom ju Lasse Stefan som blev det som har överlevt och som idag är Sveriges största dansband. Sen kom Barbeida som var där unga. Det gjorde pop. Jag var på Magnus... I lördags var jag att titta på hans show. Fullt på alla ställen i hela Sverige. Alla stod upp. Hela konserten. Utom när diskolåtarna kom. Då sattes publiken. För det är, han hade 6 diskolåtar och det var i alla fall 3 för mycket. Det är samma låt hela tiden. Det är tempo hela tiden. Så här, de upplevde aldrig 2 olika låtar. Och det är roligt. Den eran stod inte jag för nämligen. Han var ju med i Alcazar då. Men 7 Melodifestivaler var jag med om och otroligt många skivor sålda.
När jag funderar bara på, det är så här, vad är det du kan ge mer av erfarenheterna du fick där? Vad är det som krävs för att lyckas så bra som du gjorde det? Vad skulle du säga till de som lyssnar? Om de skulle starta upp
det går inte idag, det är inte den tiden.
Men om det är något annat företag?
Ja, det spelar ingen roll att vara lyhörd. Kvalitet och jobba med rätt människor. Jag såg till att jobba med de bästa. Jag tog Stickan direkt och plockade ut han som och en kille som heter Lars Wigman som var duktiga på förlagssidan. Den ena jobbar på Air Music som jobbar med Beatles och den andra jobbar med ABBA. Så att tidigt så såg jag kvaliteten som det har varit hela tiden. Byggde jag Sommarland så byggde jag det bästa. Har jag byggt camping nu som jag har fått 5 stjärnor på 3 år så byggde jag också det bästa.
Försöker göra de här lilla extra grejerna för alla, eller satsar du lilla extra pengarna, eller?
Det kostar ju det ibland, men det är värt det. Sen tog jag tag i 2 musiker, Lars Holm och Torgny. Var väldigt viktiga. De var mina ABBA-killar. som stod för kvaliteten och var garanten för kvaliteten och musikaliteten som inte jag kunde. Jag kunde kommersiella som inte de kunde. De var inte speciellt bra på sånt. Lasse Samuelsson, som kanske är en av de musikaliska vi hade, hade eget dansband och aldrig lyckats. Han till och med förstörde nästan Sven Ingvars. För att han inte kunde överföra det folkliga till den musikaliska världen.
Vad hade du för PR-grejer du gjorde?
Oj.
Du har gjort hur många som helst.
Jag köpte 3000 Expressen för att fylla i en i dansbandstävling. Fyllde i ett okänt band som heter Säves och de gick och vann.
Jaha, varför att de skulle... Skulle man rösta vid Expressen?
De skulle rösta fram Sveriges populäraste dansband. Flamingo-kvittet, det var vansinnigt.
Jaha, så att då köpte du 3000 ja. Expressen och då satt du och massa till och bara kryssade för
dem. Nej, jag fick inte kryssa för, jag fick gå ut till skolorna och få olika namn. Så jag fick hjälp. Så jag jobbade, la ner ett jävla jobb. Likadant när jag fuskade upp viken.
Fuska upp viken, hur gjorde du då?
Ja, på kvällstoppen. Jag ringde runt till 300 skivbutiker och sa att ni får det och det om ni tar upp dem på topplistan.
Och då skickar du typ mikrovågsugnar och allt möjligt?
Nej, inte så. Utan de fick köpa skivor. Köpte de så mycket fick de en videobandspelare och så vidare. Och sen var det ju så att de säljer dem. Och där blir automatik i det där. Så att då kom de med på kvällstoppen och fick jag testa valfri låt. De hade floppat alla till svensktoppen för mig. Då fick jag välja den låten som jag trodde på. Du går bara luften. Aldrig mer får jag se dig.
Inte höra din röst. Aldrig mer kan jag finna någon som ger mig tröst. Du gav bara löften som jag ej förstod. Nej, älskling, förstå mig.
Den blev årets största låt och sålde en 500 000 skivor.
Vilken jäkla succé.
Ja. Sen sålde de 500 000 i en jäkla massa år för mig.
Och köpte en Ferrari-bilar och Lambo.
Nej, jag gjorde inte det. En gång så köpte jag Mustang, alltså det enda gången.
Men
en Pontiac hade jag också. Den köpte jag ut en kompis, Ingemar Johansson, som jag kände på den tiden.
Du har inte varit sån som vill spruta ut
kampanjen? Nej, jag gjorde det bara. Jag köpte den och sen lade ner den.
Men det du också gjorde, det jag gillar, det som är intressant är verkligen, tycker jag, det är det vi försöker komma in på. Vad är det Bert Karlsson gör när han går in? För du tänker ju inte riktigt som alla andra. Du gör lite annorlunda grejer och lite saker som inte är riktigt svinsvenskt.
Nej, jag gör annorlunda grejer.
Bland annat det du gjorde på Skara Sommarland. När du skulle ha, när Expressen skulle dit och du ville ha en megakö. Vad gjorde du då?
Ja, när det gäller Expressen, det var ju häftigt. Jag blev ju mycket mer större än vad jag någonsin hade trott. När det var så att jag ville ha köer i kassorna, så jag stängde av hälften av kassorna och drog in parkeringsvakterna, så det blev ju 1,3 mil kö på motorvägen. Jag fick ju fantastiska bilder på detta. Och kön i kassorna som inte ens beskriva, för det var kaos. Det kom 24 000 en dag. Och Sommarland klarade inte 10 ens en gång egentligen.
Och det gjorde då att du fick ut de här bilderna i...
Jag fick ut GP och jag tog alla tidningar.
Svensk press.
Alltså. Ja,
att alla det var kaos tidningar. På Skara Sommarland. Ja, då fick jag ännu mer gäster.
Då kom jag ännu mer dagen efter. Då hade jag Mikael Rickfors. Den här dagen hade jag Pernilla Wahlgren, som idag är en av de större artisterna ute på fältet.
Då kan man ju säga att du tog fram henne också.
Ja, jag jobbade med henne även på Melodifestivalen. Vi hade ju distributionen utav henne.
Vad har du gjort för andra PR-grejer som du minns genom åren som du har tyckt att...
Ja, jag gjorde mycket. Jag tog dit ubåtskapten på U137 som körde på grund. Och jag tog med han i tv-laget och fick jobba hos mig på Sommarland. Jag tog dit han vackhopparen som till och med gjorde en film i England för några år sedan. Eller förra året faktiskt. Ed Riegel. Han invigde min Verdalbana. Jag spelade in en film som är kult faktiskt. Gröna gubbar från Yr. Från han som gjorde Okej-tidningen. Jag gjorde Vargtass, tog jag från Amerika och jobbade hos mig. I min leksaksaffär. Och som jag gjorde skivor med också. Johan Loken. Så att jag har gjort massa sådana udda grejer faktiskt. Kläppade dit en ubåt till exempel. på kanalen, skära ner den i flera delar för att kunna få komma igenom elledningar och sätta upp den igen.
Du drog dit en ubåt till?
Den som körde på grund i Karlskrona.
Allt möjligt.
Ja?
Allt möjligt.
Ja. Det var en jävla transport. Först ifrån Göteborg på kanalen. Först gick den ifrån Danmark via Ryssland. Så gick den...
Jag fattar inte. Du bokade en ubåt?
Jag köpte ubåten.
Du köpte en ubåt?
Av ryssarna.
Av ryssarna?
Ja.
För att ha på Skara Sommarland?
Ja. Och byggde upp hela. Den var ju 70-80 meter.
Ja, men jag har varit inne i den.
Ja.
Jag har varit inne i den.
Ja.
Men vad kostar en sån ubåt?
Nej, den kostade inte med 400 000. Men det var ju runt omkring, ta dit den och såga ner den. Alltså. Och transportera den kostade ju flera miljoner. Så tog jag dit ubåtskapten som fick jobba i hela säsongen. Han satt ju utanför och skrev autografer. Och berättade på ryska varför han gick på grund.
Vad är det bästa tipset du har fått från någon person? Är det någon som har lärt dig någonting riktigt bra som du har tagit med dig?
Nej, men alltså jag har ju lärt mig utav de här som har lyckats, alltså allt ifrån Stickan till vad ABBA-killarna gjorde. Jag fick ju mycket lärdom utav hur de hade jobbat med låtarna när jag fick över hela katalogen. Fick se alla misslyckade delar som de hade satt ihop på. Det lärde vi oss mycket utav. Jag fick ju alla tejper som ABBA hade. Och det är ju därför jag får starta ett eget museum nu, för de vägrar att ta in mig och berätta att jag finns på ABBA-museet. De har ju berättat om alla andra bolag, men inte Marianne.
Så är det något motto som du lever efter?
Nej.
Nej.
Jag försöker kvalitet och ärlighet. Det är de två. Håller du det till dem så går det ganska bra.
Är du själv rädd för döden?
Va?
Är du själv rädd för döden?
Nej, men jag tycker den är jävligt tråkig, måste jag säga. För att man vill göra så mycket. Man tänker ofta nu när det går bort. Min ekonomichef... 64 år gick bort häromdagen. Bara cyklade omkull och dog hjärtat.
Fick han en hjärtattack eller?
Ja.
Hemskt.
Ja, det är tråkigt. Frank Andersson, som jag lärde känna i många, många år. Spelade fotboll ihop med honom. Alltså jag visste ju att han var lite dålig. Lillbabs är det värsta, för jag var ju med inne i det sista där. Jag höll ju på med hennes 80-årskalas då, tog fram grejer. Jag hade ju tagit fram ostar med hennes ansikte på. Eftersom Falbygdens ost. Jag ringde till henne och sa, nu är jag klart med allting. Nu har jag tagit fram jättefina fisk, rökt och så vidare. Och ost och ifrån jättemånga olika. Åh, vad bra det var ställt. Så dagen efter så kom 50 tulpaner. Och då glömde jag en dag att ringa till henne. Sen dagen därpå så ringde jag. Då svarade hon inte. Då började hon gå dåligt. Då hade hon fått besked om att hon hade fått cancer. Och då blev jag så här.
Pratar du med henne då?
Ja, jag pratade med henne flera gånger sen efter.
Hur mådde hon då när hon sa det?
Ja, vet du, hon var i deppig som fan. Och jag försökte då att fixa det också. Jag hade ju den där metoden i Finland. Jag höll på med Lasse då, hennes son. Och vi gjorde undersökningar på om hon skulle klara en färd till Finland. Men hon gjorde inte. Hade inte gjort. För det var för dåligt med hjärtat. Det var två kombinationer som inte gick. Hade hon däremot klarat det, så hade hon kunnat fått den behandlingen som jag gjorde på den andra som var frisk. Ja, det var tragiskt. Lilva sa mycket närmare. Jag var uppe hos henne. Bodde hos henne några dagar. Bara, ja, 4 månader innan.
Now it's time for Tre Sister Fregor.
Jag tänkte, nu kommer vi till slutet. Och jag tänkte börja med att vi ska ju dra en... Du får dra en fräckis, Bert.
Ja, jag har en favorit som alltså är helt otroligt. Alltså, som jag har fått mycket skäl för Socialdemokraterna. De säger, han skulle aldrig hålla på med något sånt. Och det är vår kära statsminister Löfven som jag gillar. Han ska ju börja konkurrera med mig också i TV-världen. Arja... Svetsan.
Arja Svetsan.
Ja. Men det blev inget med det, utan jag berättade historien. Och det var att han var ute med en hora på dejt. Och efter 2 vinnare så blev han lite förtrolig, så han sa till horan, ja, du ska veta en sak om mig. Jag tillhör faktiskt som ärliga politikerna. Jaha, sa horan, då vill jag också berätta en hemlighet. Ja, vad är det då, säger jag väl. Ja, jag är oskuld. Och då ringer folk och är förbannade för att han aldrig går ut med en euro. Det var ju inte det det handlade om. Det var ju symboliken. Den fattar de inte, du vet. Så korkade är de. Då undrar man, hur mycket kan de om partiprogrammen när de röstar egentligen? Det är som amerikanerna som sa att alla borde ta ett test innan de fick rösta överhuvudtaget. Janne Kjellman hade det i sitt program. Jag tyckte han redovisade ganska bra. Att man borde gå igenom ett allmänt test, alltså kunskap om saker och ting. Hur ska man kunna rösta om så viktiga saker som kärnkraft eller Sveriges ekonomi om man inte vet någonting överhuvudtaget? Och inte ens vet vem som är statsminister eller finansminister. Men det gör folk då. Så det var som Stickan sa, folk är inte dummare, de är dummare. Ja. Så det ligger mycket i det faktiskt i vissa lägen. Ja. Inte alla.
Om man ska nå sitt mål då, vad är det viktigaste? Är det genomförandet eller vad är det viktigaste man ska kunna nå?
Nej, det viktigaste är att ha en produkt som man tror det finns en för efterfrågan. Och inte något som man hittar på själv, utan man måste göra en marknadsundersökning, hur man gör den. Det finns ju olika sätt. Men om man tror på något väldigt mycket så måste man ju ändå ha en grund att stå på. Jag själv, när jag till exempel gick ut med låtar, så jag hade 7-8 stycken personer som jag testade olika låtar på. Och så vem som gick hem mest.
Det är ju fantastiskt, Bert. Läser du några böcker eller kollar på serier eller filmer eller någonting?
Ja, nu kommer ju dokumentären om mig och det blir roligt och spännande. De har ju följt i alla fall i 2 år och Jan Kell har ju känt i 15 år. Han jobbar ju på TV4 som chef då. Vi gjorde mycket roliga grejer han och jag ihop. Han har spelat in, jag vet inte ett skit vad det blir utav. Det blir ju allt möjligt naturligtvis, både politik och musik. Men det är 2 program, 2 timmar. När vi började diskutera det här så insåg man snart att egentligen borde vi ha 3. Men det blir 2 program. Och vi hoppas att det blir 2 bra program. 20 maj och 24 maj i TV4.
Spännande.
Ja, det är spännande.
Då berättar du alla hemligheter?
Allt. Det är många hemligheter där faktiskt. Rena hemligheter som inte någon har hört förut finns med faktiskt.
Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, Bert, hur gör man då?
Ja, då kan man mejla till bert@skarabert.se. Eller också går man in på Berts värld och tittar på YouTube eller Facebook och får del av olika saker och erbjudanden. Jag bygger upp den sakta men säkert. Idag är det 750 000 i månaden som går in och tittar på olika inslag. Och det tycker jag är väldigt roligt. Jag får oerhört mycket positiva. Till och med på gatan utanför jag gick in var det folk som var på mig. Det är fantastiskt helt enkelt. Det är roligt. Och säger inte upp. För jag har ju inga politiska ambitioner med den här kanalen. Jag företräder inte någon. Och då blev någon förbannad när jag hade pratat om att jag måste ta in lite reklampengar. Ja, men är du dum? Eller jag kommer aldrig vara beroende av någon. Däremot så måste jag ju naturligtvis leva. Jag kan inte bara lägga ut alla pengar själv, vilket jag gör idag. För att jag tycker det är roligt. Och jag gör reklam naturligtvis för min verksamhet. Ursan Resort från Vänersborg till exempel lägger jag ut så mycket jag kan. Rullebo lägger jag ut. Matfabriken lägger jag ut när jag kan och så vidare. Men jag har ju inte gått ut på den vanliga marknaden, vilket jag kommer att bli tvingad att göra om jag ska göra det bättre och få uppmärksamhet. Och nu har jag kört Stenå-kampanjen här med Rullebo, så jag har 20 helsidor i Aftonbladet Expressen här, ja, varje dag. Och då gör jag reklam även för kanalen naturligtvis, Berts värld. Sen gör jag ju mycket på Berts värld tävlingar. Låter folk komma till vår, vara med i vår sajt och komma till min resort och bo där lyxig weekend.
Men kan du tänka dig att ta med gäster? Skulle du kunna tänka dig att ha med Anne Lööf i Berts värld?
Ja, oh ja, jag har frågat de flesta. Jimmy har varit där. Vad heter det? Ebba har varit där. Jag har gjort lite korta inslag med andra. Vad heter han? Ja, KD:na har varit gjort en grej med.
Har du någon sista sak du skulle vilja säga till lyssnarna, Bert?
Nej, men jag säger så här. Vi måste få ett rättvisare samhälle. Vi får inte skuldsätta folk som inte har pengar. Vi måste få rättvisa, annars så får vi en revolt även i Sverige. Vi kan inte ha den här misären som finns ute i svenska kommuner. Det är till och med kommuner som Filipstad är på väg att gå konkurs. Då måste vi göra någonting. Och då måste hela Sverige leva. Och jag har sagt så många gånger till politikerna, ge invandrare möjlighet att ta över hus i hela Sverige till bra förmånliga villkor. Gör Norrlands stöd till enskilda personer. Bor de där i 5 år så skriver de av hela lånet till dem. Och befolka Sverige, hela Sverige, inte bara storstäderna. Som det är idag, sluta med att låta folk bo 20-25 stycken i varje lägenhet. De kan inte ha ett socialt liv. Det är därför de är på gatorna ute och slåss och begår kriminella handlingar. Det är inte klokt som de har gjort. Alltså. Bygg inte lägenheter för de rika bara. Och de skuldsatta unga. Det går inte. Jag förutspådde det för 2 år sedan i Dagens Industri, skrev jag. Fortsätter ni bygga till de här priserna så kommer det att gå åt skogen. Det är det jag håller på att göra. Ingen kan betala om du inte får bidrag.
Stort, stort tack att du gästade, Bert Karlsson.
Tack så mycket.
Framgangspodden with Alexander Prelaros.
Kul att du lyssnade på Bert. Nästa avsnitt är något som har hjälpt faktiskt mig och Elvis att lyckas med så mycket saker ihop. Vet du det, Elvis? Han sitter ju bredvid mig nu. Det är Anna Wahlgren. Och Anna Wahlgren har gjort så att du, lilla Elvis, att du sover bättre. Vet du det? Ja, och att du äter bättre också. Anna Wahlgren har lärt oss hur man ska få dig att äta, som vi lärde oss precis. Hur man ska få dig att sova. Hur man ska uppfostra barn helt enkelt. Så lyssna in Anna Wahlgren avsnittet. Är det något sista du vill säga till alla, Elvis?
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Och med de orden så får jag önska er en fantastisk vecka.